av ägodelar, Herre, av vår uppmärksamhet, ja, av vårt liv helt enkelt, Jesus. Tack för den du är, Jesus, att du kan fylla vår liv med en mening, Herre, där du kan inbjuda oss till ett nytt liv, Jesus. Jag tackar dig för det som har samlats in, Jesus. Jag ber att det ska bli till välsignelse. Och må det också få vara som Josef säger. Låt det få bli till välsignelse, Herre, de som för de trasiga att få bli hela, Herre. Att få vara ett hem till dem som inte har ett hem, Jesus. Så vi ber att du ska välsigna det som samlats in och välsigna också varje givare, Jesus. Och nu kommer vi här inför dig, Jesus, när vi ska få ta del av ditt ord, Herre. Öppna våra hjärtan, Jesus. Öppna våra hjärtan, Jesus. Tala din sanning, Herre. Gör något bestående i våra liv. Inte genom mina ord, Herre, utan genom ditt levande ord, Herre. Tack att du ser varje människa, Herre. Varje längtan, Herre, och det som är vi bär på, Herre. Kom, Herre, med ditt levande ord, Herre. Med ditt sätt att leva, Herre, över vår liv, Herre. I Jesu dyrbara namn. Amen. Ja, som Josef sa, så ska jag tala om synd och sedan så ska vi dricka kaffe. Nej, det är ju hämtat lite utifrån en kontext, utifrån att vi är inne i ett tema där vi talar om att det här är vi som församling, vilka är vi? Där vi tänker att vi kommer med många gåvor och en stor välsignelse till varandra. Men där vi också behöver ha respekt och en vördnad för människor också, att vi kommer med olika ryggsäckar och bagage. Som också såklart påverkar och präglar den man är. Och idag, Markus talade så gott om sår och bindningar förra söndagen. Och idag så har jag fått det delikata ämnet synd. Och för er som inte känner mig så glömmer man ofta att presentera sig. Så heter jag Rickard och jag är pastor och föreståndare här i församlingen. Och vad vi behöver ha med oss i åtanke när vi tittar närmare på synd är att det är ett så viktigt ämne. Och det är ett svårt ämne också. För det lämnar ingen oberörd. Och om du sitter här och känner dig oberörd av det ämnet så har du inte fattat det helt, kan jag inleda med. Men i den här predikan så vill jag ta med dig till en bibelberättelse. Och så ska vi titta närmare på den. Och sedan så ska vi också se saker vi kan lyfta fram. Hur det här påverkar dig och mig i vårt personliga plan. Ja, i vår vardag. Men om vi ser generellt kring synd, så konstateras det att vi alla är på samma plan. Därför kan du på någonstans, du som sitter också med andan i halsgruppen, kunna andas ut. För här är du på samma plan med alla de du sitter bredvid. Paulus försöker beskriva det i Romarbrevet kapitel 3. Han säger bland annat i vers 23 där: alla har syndat. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Det är en grundförutsättning. Därför lönar det inte sig att jämföra sig med andra. För du har din synd och jag har min. Synden, den kan ändra form och se olika ut och skepnad från person och situation. Den kan skifta i grad och allvarsamhet. Ja, vi kan kalla den för många olika namn och sätta olika etiketter på den. Men den byter aldrig natur. Alltså var den sitt djupaste väsen. Och utifrån ett levt liv och i vår bibelläsning så kan vi både få erfara och praktisera många gånger att synden, den är en verklighet. Lika visst som allt du kan se för ögat och ta på, så är det något konkret och verkligt. Ändå så har vi så svårt att sätta ord på vad synd är. Men Bibeln hjälper oss att just att försöka sätta ord på det. Och när du slår upp i Nya testamentet så ser du hur det är olika sätt att beskriva den, där man använder sig av ungefär 5 grekiska ord för att beskriva synd. Och för den som vill nörda in i detta ämnet så kommer vi faktiskt att ha 2 samtalskvällar i november med inbjudna gäster om just temat synd. Och mer information kommer om det. Men även om det kan finnas olika begrepp för synd, så ligger Bibelns betoning på synden att det är ett uttryck för människans upproriskhet och självupptagenhet. Där varje synd, det är ett brott mot det som Jesus han kallar för det främsta och största budet. Att inte bara genom vår underlåtenhet att älska Gud med hela vår varelse, utan också genom att aktivt vägra att erkänna honom som vår skapare och herre. Vi har avvisat det beroende som följer av att vi är hans skapade varelser och gjort allt för att vinna ett oberoende Det som vi i dagens samhälle kallar för frihet. Och om vi ser redan från begynnelsen av Bibeln i Edens lustgård, så har synden redan från början där frestat oss till att utropa vår självständighet och vår självbestämmande rätt. Skulle Gud ha sagt, bara ta och smaka och se. Och såklart att utropa en självständighet och självbestämmande rätt, det är ju klart också någonting gott. När det kommer till hur människor vill härska och dominera över och styra över andra människor. Men när det kommer till din relation med Gud, så medvetet eller omedvetet så sträcker vi oss efter den plats som är förbehållen Gud. Om vi anser att vi är skapade till hans avbild, vi är skapade av Gud, då blir det svårt att leka Gud. Men det är där som frestelsen ligger. Och vi behöver vara ärliga mot oss själva. För i detta har vi alla lika stor del i ansvaret och frestelsen. För som sagt, när det kommer till synden så är vi alla på samma plan. Den är i grunden ett uppror mot Gud att ta den plats i ditt liv som bara Gud är värdig och ämnad att ha. Herre och skapare. Det påverkar såklart också när vi ser på det hela, inte bara din relation med Gud, utan i den jakten på den positionen, så kommer det såklart göra någonting med dig själv, men också din relation med dina medmänniskor. Som sagt så är detta grundförutsättningen. Med det kristna budskapet, evangeliet, beskriver ju hela vägen hur Gud sänder sin son Jesus Kristus för att öppna en väg till Guds härlighet för dig och mig. Och det gäller alla områden i våra liv. Att Guds härlighet kan få råda på alla platser i ditt liv. Och det vill jag skicka med så här i början också. Att Guds härlighet kan få stråla och lysa i alla dina delar. Det skulle jag vilja utmana dig att få tro eller ge en chans den här dagen. Men det innebär dock att vi som människor ställs inför vägval i princip varje dag på olika områden i våra liv. Och det är det här som vi kommer närmare till, att du har din synd och jag har min synd. Där vissa vägval är svårare än andra för olika människor. Men ha med dig detta. Att du går inte ensam på den resan. Utan vårt tema är också blicken på Jesus. Att i varje stund och i varje situation så kan vi få blicka på Jesus för att få hjälp i de här vägvalen. Och för att titta närmare just på de här vägvalen så skulle jag vilja ta med er till Johannes evangeliet kapitel 8, vers 1-11. Och i den här texten så ges en fingervisning på de här just vägvalen vi kan stå inför. Och om vi ser den kontexten vi kommer in i när vi slår upp Johannes 8, så är det i en kontext där Jesus han redan hunnit bli omtalad bland folket. En del anser honom vara en provokatör, men en jobbig person som ställer till mycket uppståndelse runt sig. Andra hänvisar ändå, men det är mycket liksom, det är stora ord som kommer från honom. Han måste vara en profet. Men när du läser Johannes evangeliet så ser man ändå gång på gång människor börjar vittna och säga, jag tror han är den. Han är den vi har väntat på. Han är Messias. Han som ska komma och rädda oss. Och i den här stunden så har Jesus precis det till rejäl uppstånden, som man säger så. Dagen innan var den sista och största dagen av den judiska lövhyddohögtiden. Det innebär att man gick upp på tempelberget och man hämtade vatten vid Siloakällan. Så hällde man det över altaret medan församlingen, alltså de som var samlade, stod och sjöng i Jesaja kapitel 12, vers 3. Ni ska ösa vatten med fryd ur frälsningens källor. Det vittnar om den dagen, den stundens kommer, när att allting kommer att bli bra. En dag kommer vi få uppleva frälsning, räddning. Därför kan vi glädja oss med fryd. Samma dag, samma plats, står Jesus där och ropar: om någon törstar så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömma av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Jesus pekar tillbaka på det som de sjunger. Han tar stora ord, måste vi förstå, om vi ser det framför oss. Vi står och tänker tillbaka på den dagen. Vi hoppas och vi önskar och längtar till den dagen när frälsningen ska komma. Och så står han där mitt framför oss. Är det du? Men det är precis också det som du och jag kan få uppleva. När vi får fästa vår blick på Jesus. Det är det som han bjuder in till. Den vägen, det livet med Jesus. Men i den här textsituationen så är det nästa dag som vi kommer läsa. Nu ställs Jesus inför en kvinna som har ertappats med synd. Vad blir Jesu reaktion på det då? Låt oss läsa ifrån Johannes evangeliet kapitel 8. Egentligen 7, sista versen i kapitel 7 men framåt. Sedan gick var och en hem till sitt. Och Jesus gick ut till Oljeberget. Tidigt på morgonen kom han tillbaka till tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom och han satte sig ner och undervisade dem. Då kom de skriftlärda och fariserna fram till honom med en kvinna som hade gripits för äktenskapsbrott. De ställde henne mitt framför sig och sa: Mästare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger då du? Detta sa de för att snärja honom och ha något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och skrev med fingret på marken. När de stod kvar och frågade honom reste han sig och sa: Den som är utan synd må kasta första stenen på henne. Och han böjde sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta gick de därifrån, den ena efter den andra, de äldste först. Och han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sa till henne: Kvinna, var är de? Har ingen dömt dig? Hon svarade: Nej, herre, ingen. Då sa Jesus: Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. I Jesu namn. Amen. Gå och synda inte mer. Vad vi märker i den här texten är att det viktigaste verkar inte vara kvinnan, att sätta henne på plats. Det verkade vara ett sätt att utmana Jesus. Kvinnan hade ju, om vi ser till henne, hade hon uppenbarligen ertappats, alltså blivit påkommen när hon begick äktenskapsbrott. Det talas ju inte så mycket om vad det är, men det leds ju såklart tankarna på att det borde finnas en annan man med i den här bilden. Var är han någonstans? De hänvisar till Mose lag att sådana som henne ska stenas. Och ja, alltså det är ju visserligen sant, men Moseböckerna säger ju också att mannen och kvinnan ska stenas. Så uppenbarligen så var de inte så intresserade av hur det skulle bli med mannen eller kvinnan. De var intresserade av vad Jesus skulle svara. Och här ställs Jesus inför ett dilemma. Om man säger, ja men visst, vi ska stena henne, då bryter han mot romersk lag och han måste arresteras. Ja. Då är ju översta prästerna de äldste nöjda. Om man säger att vi ska stena henne, då så om man säger att hon inte ska stenas, ja då bryter han mot judisk lag som de har hänvisat till. Aha, du är uppenbarligen inte en profet. Du kan ju inte vara sänd mot Gud när du säger emot Guds lag. Jesu reaktion är tystnad. När de till slut pressar honom att ge ett svar, då blir det: Den som är utan synd kan kasta första stenen på henne. Och här läser vi att de äldste är de första till att lägga tillbaka stenarna och gå därifrån. Man kan ju hoppas kanske att de är de första till att komma i insikt om sina egna brister och sina egna tillkortakommanden. Eller så är det att de fick inte som de ville. De fick inte det svar de sökte. De var besegrade. Men frågan liksom, som jag kan känna ändå så här: hur skulle du ha gjort om du ser det in i texten? För det är ändå ganska lätt att se där att man, ja men, det kan ju bli spännande, man lyfter upp en sten här, vad händer här? Hur snabbt skulle du vara på att släppa den där stenen? För det visst finns det en frestelse i oss när man börjar, liksom, när någons synd eller någons brister kommer upp till ljuset, så är det lätt att fokuset är där, medan mina egna brister och tillkortakommanden, de blir inte lika väsentliga. Men nu har vi fokus här borta. Nu handlar det inte om mig, det handlar om henne här. Men var vi inte på samma plan? För det är lätt att vi bygger upp ursäkter och undantag. Och det ska vi prata lite mer om alldeles strax. Men sen så vänder sig Jesus till kvinnan, hon som fortfarande gjort sig skyldig till synd. Och säger: inte heller jag dömer dig. gå och synda inte mer. Här tänker jag att vi kan lära oss någonting av Jesus. Säger han att det inte finns någon synd? Säger han att det inte är så allvarligt eller farligt? Jag skulle säga att detta är ett sätt för Jesus att visa och praktisera förlåtelse. För det finns inget egentligen som tyder på att kvinnan var oskyldig. Så Jesus han hälsar istället för att tänka, du har kommit till en återvändsgränd. Hit men inte längre. Här är dörren stängd. Så visar Jesus på att snarare en inbjudan att lämna ett destruktivt sätt att leva till att börja ett nytt liv. För uppenbarligen så levde kvinnan ett destruktivt liv. Och man behöver inte tvunget vara gift och ha barn för att inse att en otrohet förstör inte bara sitt egna liv. För det ser man kanske inte för stunden. Men med lite perspektiv på det hela så ser man hur många människors liv som påverkas av det. Och jag skulle säga att det är något som vi kanske inte talar så högt om i samhället. Rätten till att älska vem och vilka, hur många man vill. Det är något som slår sönder i det. Barns liv och andras liv går i 1000 bitar. Men räddningen för kvinnan var att hon fördes till Jesus. För med blicken på Jesus så bjuds du och jag alltid in till ett nytt sätt att leva. Men ett liv där Jesus fortfarande ser allvarligt på synden. Han säger gå och synda inte mer. Men samtidigt tänker jag att vi i kyrkan står inför en utmaning också. Utifrån att vi kanske inte talar så mycket om synd. Och att det då kanske stannar bara egentligen vid men att vi utlämnas till var och en av oss. Där vi som kanske står fast i någonting stannar bara vid ett skuldbeläggande och en oförsonlig skam att bära. Som att du och jag har kommit till en vägs ände. Och här tänker jag att Jesus hälsar att det är inte den kristna vägen. För hos Jesus finns alltid en annan väg. Ett nytt sätt att leva. Ja, det som Bibeln talar om, ett nytt liv. Han bekräftar därför i mötet med kvinnan vad han dagen innan har stått och ropat ut. Om någon törstar, kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömma av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Följden av att få välja Guds väg. Och samtidigt tänker jag ändå om det ska bli någonting konkret av en sån här predikan. Att inte bara sitta av en syndapredikan. Så kanske vi ändå behöver fundera kring, men vad gör du med synden i ditt liv? Går du till Jesus med dina synder och brister? Är du ärlig och öppen med honom i din bön, i ditt samtal med honom? Eller väntar du kanske på att bli dragandes till honom av någon annan? Eller rent ut sagt av att bli avslöjad? Eller har du byggt upp en massa ursäkter och undantag för att inte vända dig till Jesus? Och om vi tänker undantag och ursäkter så är det perfekt. För synden arbetar gärna ostört. Men den slutar aldrig att vara synd. Det är det vi pratar om, att det är något konkret lika visst som det allt det vi kan se. Det är ett gift som långsamt fördärver ditt liv och din omgivning. Som säger att det här är något du själv måste bära. Du själv måste lösa detta. Och du kanske inte ser det, men jag tror att det också kan finnas någon här som byggt upp sitt liv just kring ursäkt och undantag av olika slag. Och det som leder till slut ett beteende av att du ljuger för dig själv. För den väg du är nu inne på, det är inte Guds väg. Du kan se tillbaka på ditt liv, se ditt liv där du står just nu. Att där strömmar inte levande vatten fram. Och innerst inne så vet du det, men du törstar, du känner ett begär och en dragning att gå den här vägen. Och nu riskerar du att fastna i skuldfällan. Och att tänka att nu finns det ingen väg tillbaka att gå. Nu får jag gå den här inslagna vägen. Jag har valt väg. Jag kan inte ändra mig nu. Det kallas vad Bibeln talar om att vandra i mörker. Och jag är inte ute efter ett skuldbeläggande. Utan jag vill snarare i Jesu namn berätta för dig att det finns en annan väg. För ursäkt och undantag leder oss lätt in på lögnens väg. Att vi inte vågar vara sanna mot oss själva och Gud. Därför är det inte heller så konstigt att Jesus precis efter mötet med kvinnan säger i vers 12 i Johannes 8. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Det kan låta väldigt romantiskt. Men att ha livets ljus, det är också ganska jobbigt. När vi får möta Gud så är han ljus. Och det lyser upp allting i våra liv. Allting kommer upp till ytan. Ja, du och jag, vi blir avslöjade. Och kanske är det det som skrämmer dig. Men jag skulle vilja hälsa att det också är någonting av det mest befriande. Du behöver inte hålla upp någon fasad. Du behöver inte hålla upp en duktighet eller en präktighet. För evangeliet hälsar att det finns alltid en väg fram i mörkret. Genom mörkret. Med blicken på Jesus. Han säger gå och synda inte mer. Och om jag får bli lite personlig också. Så kanske det också finns här som har byggt upp ditt liv på ursäkter av olika slag. Min största ursäkt det är att jag är född sån här. Jag kan inte kriga mot arv eller genuppsättning som format mig till ett orättfärdigt beteende. Men till slut fick jag syn på att det hela var en lögn. Och jag skulle vilja berätta om en resa jag har gjort i mitt liv. Nu sitter många med andan i halsgropen här. Men jag och i min släkt har generationer lidit av ilska och hett temperament. I släkten finns det myntat som holstahumöret. Det framträder sällan så här offentligt. Men kanske i hemmets lugna vrå. I dagar av sömlösa nätter eller i pressade och stressade så kommer den här ilskan, kommer det upp som ett redskap. Ilskan, frustrationen med följt av bitterhet och allt andra som oskärmiga egenskaper kan man säga. Och när jag ser till min släkt så ser jag tydligt i generationer av att man inte fick redskap för att hantera detta. Ganska snart så blev det att amen, den personen är sån. Med åren har jag sett till olika personer i min släkt var påverkade av det som gett olika biverkningar som bitterhet och oförsoning. För inte bara en själv drabbas av ett sånt beteende utan uppenbarligen andra som är i ens omgivning också. Andra som också står nära i det blir ju också gisslantagande i det hela. För att ta del av ett destruktivt livsmönster. Jag vet inte om du kan känna igen det. Om du ser i släktdrag, i familjeband så har man alltså här, alla de här oskärmiga egenskaperna. Åtminstone så när man blir tillsammans någon och gifter sig så får man ju sånt här härligt sånt här helikopterperspektiv in i någon annans familj. När man får komma in i respektive familj. Man kommer in i den här romantiska fasen när man ser allt det ljuvliga i den familjen som inte finns i sin egna familj. Och med åren så ser man saker som är väldigt jobbiga. Rent av störande. Och man börjar se saker för den andra personen hälsar tillbaka saker i sin egna familj. Och man ser, oj då. Här finns en genuppsättning eller ett mönster av destruktiva beteenden. Och jag fick på samma sätt aldrig några redskap att hantera det. Jag fick ju lära mig att jag var född sån. Och jag hade det i blodet. Och jag har väl under livet lärt mig hantera det olika bra. Men i takt med att jag träffade Sofia och gifte mig och fick barn. Så gavs det också där möjligheten att få börja någonting nytt. Och jag skulle säga att det började med att jag erkände till Gud och mig själv men också Sofia. Att jag vill inte vara sån här. Framförallt när man får barn och ser vad är det jag vill ge vidare. Så är inte det någon charmig egenskap man vill. Och jag brottades mycket med Gud att varför reagerar jag så här vid vissa tillfällen, vissa stunder. Och jag var ärlig med Gud och sa jag vill inte detta. Hjälp mig med min ilska och heta temperament. Och vad jag märkte då när jag började gå den här vägen med Jesus. Så fick jag erfara av den helige anden som beskrivs som hjälparen. Han är sänd för att uppenbara synd. Alltså peka på att detta är inte så bra. Men han lämnade dig aldrig ensam i det. Var inte rädd för det. Utan det säger också att Jesu blod har renat oss från all synd. Och det här som det blev en utmaning för mig. Vågar jag tro att Jesus har renat mig från all synd? Eller finns det någonting, en genuppsättning i ett beteende eller i blodet som inte Jesus kan rensa, kan rädda? Och jag skulle vilja skicka till dig att han hjälper dig. Du står inte, alltså, du står inte i själv i det. Men du har ett val och du lämnas till ett val varje dag att välja Jesus. Att välja att gå med Jesus. Och var därför ärlig. Börja med att vara ärlig mot dig själv också. Finns det något destruktivt i ditt livsmönster? Som jag kanske är konsekvens av sår och bindningar från din uppväxt eller vad du än må vara. Men som just nu också tar sig uttryck av synd. Av att det påverkar din relation med Gud. Det påverkar din relation med andra människor. Om du kan ana någonting i ditt liv. Återigen, jag är verkligen på samma plan. Så våga tro att Jesus kan hjälpa. Våga tro att det finns befrielse. Jesus hälsar att den som tror på mig och hans innersta ska strömma av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Och jag skulle säga, där jag står idag, så skulle jag vilja ropa ut att jag är fri. Jag är fri inte med benämningen att jag aldrig kommer kunna bli arg igen. För det tänker jag inte heller, jag är så himla bra heller. Men jag är fri ifrån tänkandet av att jag är fast i mina gener, att jag är fast i mina arv. Att det är någonting som kan få binda mig som jag inte kan få bli löst ifrån. Det skulle jag vilja hälsa till dig också. Du som har levt i hela ditt liv för att få ett förlåt ifrån din mamma eller förlåt ifrån din pappa. Som har blivit till ett sår som leder till ett synd utifrån att det har lett till en bitterhet i ditt liv. Det har lett till en irritation när barnen blir jobbiga och högljudda. Du kan få bli fri ifrån det. Du behöver inte dras med det hela livet. Men du behöver välja det varje dag. Och jag har fått uppleva också hur levande vatten kan få flyta fram. Inte utifrån att jag är perfekt. Men utifrån när jag har fått täppa till de delarna i mitt liv. Så ser jag hur mina äntligen, den blicken som jag vill ha från mina barn. Har jag sett att jag har börjat få ha nu. Jag har fått börja ha den relationen med mina barn som jag blev visat från första början. Som jag kanske också rent, nu är jag alldeles för personlig nästan, men att jag, som jag fått nästan lagt på barnen. Att jag skulle vilja, jag förtjänar att ni älskar mig. Det kan finnas ett nytt liv att leva. Det är det jag försöker säga med allt jag är, allt jag har. Du kan få en helt annan relation med de som du har det kämpigt med just nu. Det är evangeliets hälsning att det är inte en återvändsgränd. Det finns ett annat väg att gå. Med blicken på Jesus. Och när du söker Jesu blick så leds du alltid upp mot ett kors. För på korset så möts alla båda de här vägarna. Syndens väg och kärlekens väg. Och när du står och ser på Jesus vid korset. Då förstår du att synden måste vara mycket värre än vad du kunde ana eller förstå. Eftersom den krävde att Gud behövde sända sin enda son för att lida och dö. För din och min skull. Du behöver kunna komma till den slutsatsen att det var din och min girighet, avundsjuka, feghet, ja all annan synd du vill beskriva som drev Jesus upp på korset. Därför kan vi veta när vi ses runt om i världen att likgiltighet, själviskhet och egenkärlek frodas överallt i världen, utom vid korset. Där står bara du och möter den utgivande Gudens desperata försök att visa dig sin kärlek. För vid korset förstår vi också att Guds kärlek måste vara vida mycket större än vad vi kan ana också eller förstå. Gud kunde lika gärna ha lämnat oss vid vårt öde. Ja, jag byggde ditt liv på lögner. Bli du herre över ditt egna liv. Går du runt och sprid bitterhet och tro att en dag så kommer alla få vad de förtjänar och du kommer må bättre. Bygg ditt liv på lögner. Han kunde ha låtit oss gå under i de där beteendena. Det är vad vi förtjänade. Det är vad jag förtjänade. Men det gjorde han inte. Och jag skulle vilja säga att försoningen kan bara bli som mest äkta för dig. När du förstår syndens verklighet i ditt liv. Inte att jag ska försöka överbevisa dig om synd. Men jag försöker visa dig på den kärleken som Jesus visade. Det är mer än kärlek, det stavas nåd, det är en oförtjänt kärlek. Därför finns du kanske här som har diskriminerat dig, diskvalificerat dig för Guds kärlek och Guds nåd. Du som har sagt att livet blev så här. Vänd dig till Gud skulle jag vilja säga, vänd dig till Jesus. Du kanske här som för första gången vänder dig till honom. Du kan få ta emot honom i ditt liv. Du kan få säga att jag vill inte leva det här livet på det här sättet. Jag vill inte leva det här livet i egen kraft. Jag vill inte vara min egen herre. Jag törstar. Jag vill ha detta levande vattnet som du talar om, Jesus. Jag vill att du som känner allt i mig ska vara min herre. Du kan få haffa tag i mig eller Josef eller någon du känner dig trygg med, så ber vi gärna för dig eller någon av våra förebedjare. Men det finns också här som hundratals gånger har vänt dig till honom. Samtidigt som jag tror också idag att den heliga anden pekar på någonting. Kanske ett destruktivt livsmönster eller någonting du tänker att det här har inte med synd att göra. Det här kan inte Gud göra någonting åt. Jesaja 53, vers 5 förklarade att han var genomborrad för dina överträdelsers skull. Slagen för dina missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att du skulle få frid. Så var i detta bibelordet läser du att Gud längtar att du ska få förtjäna det straff som du har förtjänat? Det står att han önskar att du skulle få frid. Det är hans önskan, det är hans syfte till att gå upp på ett Golgata kors. Och han är här idag och han hälsar, kom till mig. Idag är jag övertygad om att Herren kan göra under. Och han kan få börja med dig, ditt hjärta, ditt liv. Idag kan livet få segra och strömma av levande vatten kan få välla fram ur ditt liv. Det är jag övertygad om. Det är min fasta tro, min fasta grund. Att det finns ingenting som inte Jesus har försonat på Golgata kors. Ingenting som han inte hälsat, kom hit, gå denna vägen istället. I Jesu dyrbara namn. Amen.